Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din dumma dras ut. Din dinkel berikade dragon i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. Jag har, när den här inspelningen görs, så har jag precis varit ute och sprungit mitt sämsta någonsin. Jag vet inte varför, jag känner mig inte sjuk eller så. Jag känner mig som vanligt. Men av någon anledning så ville mina ben inte röra sig i den frekvensen som de annars brukar göra. Annars är det så, jag är ju ingen person som försöker slå personbästa och sådär. Det har jag för länge sedan lagt av med. Det passar inte ihop med vem jag är, tror jag. Jag blir ju alltid provocerad av tävlingar. Därför att det väcker ju osunda saker i människor, tycker jag. Och mycket av det som jag är intresserad av går ju egentligen inte att tävla i. Jag bryr mig inte om hur mycket man säger att man kan tävla i allt. Det är en konstruktion. Så därför när jag själv blir min tävlings... När jag tävlar mot mig själv då, för att försöka slå mitt personbästa, så blir jag allergisk och så lägger jag av. Kroppen blir liksom, den bara lägger ner. Kanske var det som hände nu. Att jag någonstans på ett undermedvetet plan försökte slå mitt eget rekord. Alltså jag springer i en minut och sen går jag i en minut. Det är mitt vanliga go-to intervallpass. Och så gör jag det i 6 kilometer. Och då brukar jag ta den tiden på ungefär 39 minuter. Det är där det ligger ungefär. Så det är ju, går ju verkligen inte fort. Och idag tog det 42 minuter. Hej och välkommen till träningspodden. Nej, men jag tycker det är intressant det att jag inte vill tävla. Jag tror att jag har berättat det förut i Somna med Henrik, men en av mina bröder var på besök. Och han är en utpräglad tävlingsmänniska. När han får motstånd så ger han sitt allra bästa. Och sån är ju Nina, min tjej också. Hon är också sån att när hon presenteras för ett motstånd, eller när ett motstånd presenteras för henne, då går hon igång liksom och blir som allra starkast och snabbast. Och... Men jag lägger mig med flit. Och jag vet inte om det där är feghet eller om det är någonting annat. Något av det obehagligaste jag vet från min barndom är ju när man gick i skolan och sen så var det kanske 2 killar i klassen som började hetsa varann att våga mer och mer och göra större eller farligare eller coolare grejer. Det blev otäckt att titta på. När man stod och tittade på de här som till exempel utmanade varann och balanserade på högre och högre höjder. Lite som Madicken liksom, när hon balanserar på hustaket. Då står man ju bredvid och är orolig och rädd. Det finns alltså någonting maniskt och transaktigt över det där att vad säger man? Tävla om någonting. När en enda grej blir det allra viktigaste på hela jorden, för det blir det ju om det är en riktig tävling liksom. Och det här med sekunder hit och dit eller höjdskillnad eller saker. Och då blir det så godtyckligt tycker jag. Därför vad är det som gör att det är bättre att hoppa 2,35 framför 2,33? Varför är det bättre? Det är ju, har ju vi hittat på av olika random orsaker. Och då tycker jag att det blir så ointressant. För det finns ju så mycket annat som är viktigt och som spelar roll och som spelar in. Ja, men speciellt när man pratar om så här elitidrott. Anledningen till att jag inte kunde hoppa 2,36 idag är att för 3 veckor sedan hade jag en infektion och då lät jag bli att stretcha min ena vad. Liksom. Eller att precis innan jag började så tvivlade jag på mig själv under bråkdelen av en sekund. Alltså sådana saker. Och då tycker jag, då ger man sig in i, det är ungefär som att försöka balansera ett mynttorn på vattenytan. Det går liksom inte. Det går inte att kontrollera livet på det sättet. Det är fåfängt. Det bästa jag kan göra är att springa. För det tycker jag om ju. Och bli trött. Det tycker jag om. Eller jag tycker inte om att bli trött, men jag tycker om det efteråt. Jag tycker om känslan efteråt. Det är egentligen det enda jag kan göra. Därför jag kan inte påverka havet som är alla de omständigheter som påverkar min prestation. Och därför finns det någonting liksom nästan lite skräckslaget i det där, att jag jagar det perfekta resultatet. Som man ju gör i en tävling då. Att jaga det som slår den andra eller de andra. Jag har aldrig roats av att titta på sport heller. Aldrig roats av att titta på tävlingar där saker står på spel. När människors verkliga, verkliga känslor, privata känslor kommer fram på någon nästan typ av djuriskt sätt. Det var något fotbolls-VM, jag kommer inte ihåg. Sverige förlorade mot Tyskland i semifinalen eller något, jag kommer inte ihåg. Det var midsommardagen och alla var bakfulla och vi var på en skärgårdsö någonstans. Och vi skulle titta på den här matchen. Och det blev liksom, när det gick dåligt för Sverige så var det liksom på riktigt så att smockan hängde i luften bland vissa, framförallt killar i det där rummet. Jag råkade gå förbi tvn och det var en kille som skrek åt mig, alltså en kille jag inte kände som skrek åt mig på ett sätt som att, ungefär som att jag hade klivit på hans barn. Och jag, då ville jag skratta då. Då ville jag skratta, det här är så löjligt, tänker jag. Det här är så barnsligt och löjligt, men det är det ju inte. När jag tittar på honom så ser jag ju att det här är ju ingenting som han lägger sig till med, eller, utan det här är ju hans riktiga känslor. Det är ju som att jag kliver på hans barn. När jag går förbi och skymmer hans sikt så han missar lite av när bollen rullar några meter över planen. Jag vill alltså inte låta föraktfull på något vis. För att jag vet ju att det är riktiga känslor. Och jag har också vänner som gillar fotboll jättemycket till exempel. Och det skojar man ju inte om liksom. Det är ju väldigt lätt för mig att sitta och raljera över killar som sitter och tittar på en boll. Liksom. Men det är ju någonting mer än den där bollen och det är ju riktiga känslor. Så jag vill inte att du ska tro att jag inte har någon respekt för människor som är tävlingsmänniskor. Då hade jag ju inte till exempel haft någon respekt för hon jag lever med. Men jag vill försöka komma underfund med varför jag inte är sån själv. Jo, jag tänkte om det var feghet då, att jag är rädd för vad som händer med mig när jag förlorar. Och att jag ju... I min barndom så var jag ju alltid en sån som förlorade. Sånt som gällde, liksom. Prestationsgrejer. Rita finast. Skriva finast. Svara bäst på frågorna, få bäst på proven, lyfta tyngst, springa snabbast, vara snyggast. Det var jag ju alltid sämst på. Eller inte sämst, det ska jag inte säga. För det går inte heller att säga. Det är ungefär som att säga vem som är bäst då. Det är ju ett väldigt godtyckligt värde att vara sämst på någonting. Det beror ju på varifrån man betraktar det hela. Men okej, jag vann aldrig då, om vi säger så. Och att det kan vara ett skydd mot det. Att jag är ändå en sån som förlorar. Så kan det faktiskt vara. Att jag lägger mig med flit för att jag inte vågar förlora. Men jag har heller aldrig tyckt att det har varit så hemskt att förlora. Faktiskt på riktigt. Nu ska jag akta mig så jag inte ljuger. Nej, jag har aldrig tyckt att det har varit så hemskt att få sämre på ett prov eller förlora i en match. Jag har några minnen av när jag verkligen har lidit av att vara sämre. Och det är ju... Jo, men jag lider ju jättemycket av det i mitt jobb. Alltså i mina olika jobb som jag har haft. Jag har ju väldigt svårt till exempel ibland att titta på svensk film när jag har kompisar som är med. För att jag känner att så där bra är ju inte jag som de är. Och då blir jag avundsjuk. Och det går inåt och så börjar jag straffa mig själv för att jag är en dålig skådespelare och sådär. Det gäller framför allt teater. Men det kan ju gälla poddar också. Jag hörde en intervju. En ganska gammal intervju med en kompis till mig som pratade om mig i en podcast. En ganska känd podcast. Och den här podcastvärlden visste ingenting om min podd eller vem jag var. Och då sa min kompis att det är han från barnprogrammen, du vet. Och då sa den här podcastvärlden jaha, lite nedlåtande sådär. Som ju vuxna människor gör när det handlar om barnkultur. För att man bryr sig inte om den och tycker att den är oviktig. Och då blev jag först sur och sårad och kände att han är nu min svarta bok för evigt och jag kommer aldrig mer. Och om han någonsin frågar mig så kommer jag säga nej och sådär. Men sen så faller det alltid inåt. Och då känner jag mig, då lider jag av att vara sämst så att säga. För det är följden då av det här. Jag blir sämst på, ja, vad det nu är jag håller på med. Jag är bara en fjantig för detta barnprogramledare. Men det där vet jag ju är fel. Men det här tog jag ju upp, alltså fel att betrakta det på det sättet. Jag vet ju det, men jag tror också att många gör det. Man låter den där initiala känslan av att man blir sårad gå inåt och lägga sig på självförtroendet istället. Och nu måste jag återerövra vad jag höll på att prata om innan, för nu märkte jag att jag blev arg igen när jag började tänka på det där. Vad töntigt av mig. Det är en gammal intervju också. Den är från typ förr i tiden. Jag förstår inte varför vissa saker fastnar så, som inte har någon som helst, som inte har något värde ju. Varför tillskriver jag det ett värde? Okej, så det är i alla fall enda gången som jag på senare tid har känt att jag lider av att förlora i någon mening då. Situationstecken runt förlora. Jo, min bror, det var det jag skulle berätta om. Han och jag var ute och gick i skogen. Och vi småsprang och pratade samtidigt. Och sen så sa jag, ska vi spurta till vägbommen där framme? Och då satte han iväg, för det blev viktigt för honom att vinna då. Och då kom jag på att det var nog ändå lite viktigt för mig också. För jag är i form liksom. Jag känner att jag ville lite visa det för honom. Skryta lite kanske, över att jag är snart 50 och att jag är i fin form. Jag ville liksom visa musklerna lite då. Och jag hade ju inte en chans mot honom. För hans liv började plötsligt brinna. Och hela hans väsen rusade mot vägbommen. Och så mycket ville jag inte flexa liksom. Men jag ville det ändå så pass mycket att jag faktiskt försökte slå honom. Jag försökte. Men så kände jag när vi hade nått halvvägs till bommen att nej, det här orkar inte jag. Jag orkar inte. Det här är meningslöst. Men det gjorde ont då en liten stund. Jag var tvungen att inse att jag skulle förlora och så valde jag att förlora. Så jag, alltså för det hade jag gjort ändå menar jag. Men det hade ju gått bättre än om jag, så då liksom saktade jag ner på stegen. Och lät honom inom situationstecken vinna. Fast han hade vunnit ändå då. Det kanske är ett sätt att skydda sig själv. Samtidigt. Jag slås så ofta av meningslösheten i det där. Att försöka prestera maximalt utifrån ett givet på förhand bestämt värde. Eller ibland är det ju inte ens bestämt på förhand. Ibland är det ju bara någonting man godtyckligt känner, att det här var bättre än förra gången eller något. Jag kan bara tycka att det är så meningslöst, för att himlen har en annan färg idag. Det tycker jag känns viktigare på något sätt än att jag är extra snabb eller snabbare än pli och plä. Pli och plä bor granne med mig här för övrigt. Extremt trevliga tjommar från Bohuslänska kusten. Fiskare, brottare och fideikommissägare. Men de ska jag prata om i ett annat avsnitt. Ja, men det är i alla fall intressant varför vi är så olika. Jag känner ibland att jag är för stor för att fokusera på det här lilla momentet som att vinna, som ju är i det stora hela är ju en liten futtighet. Så kan jag känna. Jag känner att livet är för stort för att kasta bort på de här små detaljerna. Och det här går igen faktiskt när jag jobbar också, kom jag på precis. Jag har ju ett par personer jag jobbar med som ibland gnäller på mig. För att de tycker att jag nöjer mig för snabbt med resultat. De gånger när jag har regisserat saker så är alla så himla nöjda. För att jag är själv så nöjd med allt jag får från en skådespelare då. Det har ju verkligen inte hänt ofta, men de gånger jag har gjort det. Och då brukar jag få kritik av en del då. Och de här personerna som ger kritiken tenderar ju att själva vara väldigt perfektionistiska och minutiösa i sitt strävande efter en viss känsla, en viss punkt liksom. Och jag har alltid tänkt att jag är en defekt kreatör just för att jag nöjer mig. Men på senare tid har jag börjat tänka att det nog handlar ändå om två olika synsätt. Jag känner att det är ganska förtrollande att bara vara i det här flödet som är livet. Och det är klart att saker och ting kan ju formas på olika sätt. Men jag tycker att man ska vara väldigt försiktig när man formar saker. Därför att annars blir det på något sätt mindre elitistiskt och trångsynt liksom. Jag menar att själva trubbigheten i att vara människa är det som, det är på något vis det enda viktiga. Kanske därför jag håller på med det jag gör också. Somna med Henrik till exempel. Det är ju verkligen ett trubbigt resultat, trubbigt, vad säger man? Det är ett trubbigt hantverk. Det är väldigt flytande, amorft och olika från varje dag, från en dag till en annan. Och det är så för att det ska vara så. Och jag tänker att jag, i mina positiva stunder tänker jag att jag kommer närmare någonting när jag inte anstränger mig för att det ska bli precis lika bra som det där och det där, eller att det ska uppnå en viss ett visst resultat, då blir det på något vis gångbart för mig att upprätthålla över tid. Men jag tänker också att det besitter ett eget värde. Ursäkta om jag är flummig nu. Det här är ju kanske inte nödvändigtvis berör dig. Somna. I så fall så finns det ett roligt avsnitt från i söndags när jag intervjuar en narr. Och över 600 andra avsnitt tillbaka i tiden. Bara de första har lite sämre ljudkvalitet. Tyvärr. Men det är klart att det är kul att vinna. Jag fick ett stipendium. Jag ska försöka tänka. Jag har fått flera stipendium faktiskt. Första gången. Men alla gånger har det varit fullständiga överraskningar. Oj, nu ska jag passa mig så att det inte låter som Maria Antoinette svälter folket. Har de inga kakor? Men okej, jag har fått 3 stipendier i mitt liv. Nej, 4. För att en gång när jag gick på scenskolan så gick jag till mitt postfack. Vi hade sådana postfack på scenskolan där det lämnades ut information och så. Och då låg det ett kuvert där det stod att du har fått ett stipendium som tilldelas, det var någon Göteborgs mecenat som var död som hade en fond som det delades ut pengar till random personer på konstnärliga utbildningar i Göteborg. Och då var jag så ung så jag tänkte, jaha, det var väl kul liksom. Jag vet inte hur mycket pengar det var, kanske var 2000 kronor eller någonting. Det var då jag gick på utdelningsmiddagen och var barfota i mina skor. Det var sommardag. Och operasångerskan som var äldre än jag men som gick parallellklass med mig och som också hade fått stipendium blev väldigt upprörd på mig för att jag hade barfota i skor, i lackskor. Hon tyckte det var det var som att jag hade klivit på hennes barn, skulle man kunna säga. Det var första stipendiet. Men det tog jag som så självklart. Och det här kommer tyvärr att vara en berättelse om hur en ung och bortskämd Henrik tar stipendier för självklara ända tills jag kommer fram till det sista stipendiet. Okej, och det kommer jag inte ihåg vad det hette. Det andra stipendiet, det fick jag. Men det kanske jag sökte. Jag kommer inte ihåg. Det var när jag var helt ny i Stockholm, när jag precis hade flyttat hit, så fick jag Anders Sandrevs stipendie. Jag tror att det var 10 000 kronor eller någonting. Och då var jag arbetslös, minns jag. Då minns jag att det var ganska värt de pengarna. Och så fick vi gå på bio och titta på en film om Anders Sandrev. Och då var hans motto, pengar ska rulla. Och det tyckte jag kändes så apart på något vis. För att vi satt ju där allihop och var svältande konstnärer. Men då minns jag i alla fall att jag fick mingla sen med andra stipendiater. Det var musiker och allt och olika. Inte en enda innehållskreatör så långt jag kunde nå. För det här var innan sociala medier. Eller vi var väl alla innehållskreatörer, men det var ingen av oss som titulerade oss som det. Det var fanns inga influencers heller. Utan det var jag och andra sångerskor, sångare, skådespelare, konstnärer, musiker, fotografer med mera. Det var mysigt. Men jag minns att det fanns en förtvivlan där i botten som naturligtvis grundade sig på att jag inte hade något jobb. Och sen, nu blir det fult då, för att så fick jag jobba på Bolibompa och så började jag jobba där och sen började livet rinna på och jag började leva någon typ av slit- och slängliv. Och då var jag på väg till jobbet en tidig morgon och i Värtahamnen så blev jag uppringd av någon från Svenska Arbetarförbundets stipendienämnd. Och det var för att jag spelade en pjäs som hette Henrik en tönt som handlade om mobbning. Då tyckte de att jag gjorde mycket för barn och unga. Jag fick alltså någon typ av kulturstipendium från, heter de? Alltså från LO? Nej, Landsorganisationen. Nej, jag kommer inte ihåg. Svenska Arbetarförbundet, hette de så? Det var i alla fall 40 000 kronor. Det är ju jättebra pengar, skattefritt rätt in på kontot. Men jag var en sån liten brett. Jag bara sa, ja men gud vad kul, tack. Och sen så bjöd de mig på middag och jag satt och pratade om mig själv. Och så de där pengarna, nej, det jag skäms när jag tänker på hur jag brände väl dem på krogen. Eller att du vet det här, jag tycker det är jättepinsamt att berätta om sådana. Förlåt mig. Jag var kanske 25. Och jag trodde väl att det var så mycket revansch från mobbningsåren. Det var så mycket känsla av att nu ska ni få se. Men när jag tänker tillbaka på det nu så är det ju, det är så vulgärt och så arrogant och så också så destruktivt, för att jag var ju inte hemma de där åren. Även om jag var det. Som jag har ju sagt det förut, jag är så hård mot den här lilla Henrik. Men unga Henrik ska jag säga. Men jag, jag tror ju att om han hade varit här nu så hade han ju sagt att det stämmer inte alls det där. Det är klart att jag var ju jag då med. Men när jag ser det så här på avstånd så tycker jag verkligen att det är så vulgärt och så framförallt så taskigt mot mig själv. Men också det här att jag föreställde mig ett liv där jag skulle bli körd i limo överallt. Alltså jag ville liksom ha det där Stureplans-jetset-livet som är så, när man tittar på det idag, det är så tattigt och smaklöst och vulgärt och destruktivt. Och också, det säger ju ingenting om verkligt inflytande. Om det nu var så att jag på riktigt ville ha inflytande. Varför tittar jag inte på folk som jobbar i FN-huset liksom? Varför kollade jag på människorna runt Mikael Bindefeld? Varför var det viktiga? Det är så töntigt nu när jag tänker tillbaka på det. Det var på något vis min bild av hur framgång såg ut. Och idag när jag går på sådana där fester, det händer ju faktiskt att jag gör det ibland. Med de här människorna. Så är det ju oftast så hemlöst alltså. Så iskallt och hemlöst. Som en konstig, absurd pjäs. Jag skulle ha önskat att jag kunde se det då också. Det kanske jag gjorde någonstans, men det var ju ingenting jag lyssnade på liksom. Och så gick jag på de där festerna man blev bjuden till ibland då. Och så drack jag mig jättebrusad för jag kände att jag inte platsade där. Så när jag var berusad så kände jag att jag platsade där, men då var jag å andra sidan för berusad för att få ut någonting av liksom minglet. Så jag gick omkring i något slags rus och kände hur jag var lyckad. Och så vaknade jag dagen efter med fruktansvärda ångestkänslor av att jag hade förrått mig själv och att jag var värdelös. Och du vet det där. Att jag inte bara kunde säga till mig själv, varför kunde jag inte ställt blicken högre? Det är det jag menar. Varför kunde jag inte fäst blicken på verkligt framgångsrika, inflytelserika människor? Om det nu var så viktigt för mig att vara en framgångsrik och inflytelserik människa. Men det var som att jag ville förverkliga det som var stort och coolt när jag var liten. Alltså de som syntes på uppslagen i tidningen Okej. Det var de jag ville vara. Och visa mina mobbare på något sätt. Att jag var större än vad de hade behandlat mig som. Och de var ju inte ens där. De var ju kvar hemma i Svärdsjö. De visste inte vad jag höll på med där ensam på The Lab 2:30 på morgonen. lilla gubben. Ja, det var mitt tredje stipendium då. Jag kom in på det här för att jag kände att jag ville berätta att det kändes bra att vinna. Och nu kommer jag ju då till mitt senaste stipendium som jag fick 2017, 2018 kanske det var. Då höll vi på med en film som hette Ensamma i rymden. Som var baserat på min pjäs Tillvial. Och jag jobbade som Bolibompadrakens röst. Och i filmen fanns det inga pengar än så länge. Det var jag och Ted som skrev manuset. Vi hade fått någon slags förhand. Svenska Filminstitutet hade gett oss någon typ av förhandsstöd. Så vi hade fått dela på 100 000 kronor eller någonting som för utvecklandet av manuset. Men i övrigt så hade jag inget jobb liksom, förutom att jag då en gång i veckan var Bolibompa, Drakens röst på SVT. Och då gick jag in och gjorde det där och jag hade magproblem. Jag var på en väldigt dålig plats liksom, överhuvudtaget. Och jag hade magproblem. Och jag minns att jag låg på rygg i min loge och kände hur livet liksom... Det är lustigt hur jag kände mig mycket äldre då än vad jag gör nu. I mina bra stunder i alla fall. Jag var väl lite övertygad om att det här är början till slutet på min karriär kanske. Jag höll på att komma till acceptans kring det på något vis. Jag var ledsen, jag kände en sorg och en isande kyla. Jag kände mig, du vet den där känslan som när man känner att det blåser kallt igen. Och så... ringde Sonja som var producent för den här filmen. Den höll just nu på dem. Vi hade gjort klart manus och nu sökte de stöd. Och jag var inte inblandad på något vis i det där. Att få, för det är det man, när man skriver en film så finns det olika nivåer. Dels ett förhandsstöd, men det betyder ju inte att man sen får ha råd att göra filmen. För det kostar flera miljoner då. Svenska Filminstitutet hade gett oss 100 000 kronor. Vi behövde ju 20-30 miljoner kronor. Det är väldigt svårt att finansiera en film. Speciellt i Sverige, känner jag spontant. Om man vill göra en långfilm som ska på bio för en bred publik är det svårt. Jag vet inte hur lätt det är om man jobbar med kortfilm eller typ novellfilm och sånt. Det kanske är lättare, det finns fonder man kan söka och sånt. Men här var på något vis, då var det produktionsbolaget som var involverat och jobbade. Jag jobbade ingenting med den då. Då ringde hon mig och sa att det vore bra om du kom för det ska delas ut. Vad fasen var det? Det var ju någon stor... Det var på Filmhuset i alla fall. Det ligger väldigt nära SVT i Stockholm. Kan inte du komma förbi här efter jobbet, sa Sonja, för att de ska dra årets nya filmer eller något sånt där. Och så ska de också presentera vem som får årets barnfilmsstipendium. Och SF ska presentera. Det är SF som håller i allt det här. Och det är bra om du är där så vi kan mingla lite. Det är viktigt att du är där för... så att folk får ett ansikte på de som vill ha pengar till den här filmen. Alltså jag skulle gå dit och mingla för att liksom knyta kontakter för eventuell finansiering av filmen helt enkelt. Och jag tänkte att dels var det lite kul att det hände någonting annat. Jag fick känna mig lite som att det fanns något annat i mitt liv än bara Bolibompa Drakens röst. Som var ett jättebra jobb vill jag bara påpeka. Det var ju otroligt lätt och var ganska bra betalt också. Alltså, jag klagar inte. Jag ska säga en liten passus. Om jag inte hade fått göra Bolibompa Drakens röst så hade jag nog aldrig kunnat göra Somna med Henrik till det den är idag. För att i Somna med Henrik tjänade jag ju inga pengar på de första 2,5-3 åren. Och då var det ju... Bolibompa Drakens röst som höll mig flytande där. Eftersom Somna med Henrik tog upp nästan all annan tid så var det den där draken som höll mig flytande. Så jag är jättetacksam för det. I alla fall. Men det var inte så kul. Det kan man inte påstå att det var. Och det var väl det. Jag kände mig meningslös och instängd i en garderob. Liksom. Som artist, konstnär, skådespelare. Så jag gick dit, men jag hade ont i magen och det var kyligt i mig liksom. Och sen när vi kom dit så satt vi där och minglade och pratade och så. Och så visade det sig att det var jag som skulle få det där stipendiet för att jag hade den här. Dels att jag skrev manuset ihop med Ted, men framförallt kanske för att det var min idé och min pjäs, min berättelse som skulle bli film. Eller som vi försökte få att bli film. Och det var på hisnande 100 000 kronor. Och då blev jag faktiskt riktigt glad. För att då var jag på en sån dålig plats i livet. Och för de 100 000 kronorna, förutom att de täckte löpande utgifter, så åkte jag till Lund. Alltså det kanske kostade 20 000. Men jag åkte till Lund, bodde på ett hotell i en vecka och skrev boken till Vial. Eftersom jag kände att filmen inte riktigt blev vad jag ville att den skulle bli, och jag ville att berättelsen skulle, jag ville äga den igen. Så därför så skrev jag den boken. Och då åkte jag dit, bodde i en vecka och skrev själva grundstommen till boken på ett hotell i en science park utanför Lund en påsk. Och ja, det, ja, sen där någonstans så vände ju mitt liv till någonting väldigt, det går långsamt i början. Det här är 2018, 2019, alltså där någonstans, 2017 där någonstans, så slutar jag ju dricka alkohol. Och sen vänder någonting. Så på något sätt är det där stipendiet, även om det fortfarande var en mörk tid i livet, så var det ändå en vändpunkt, åtminstone dramaturgiskt är det en fin vändpunkt. I det att jag också kände tacksamhet och blev otroligt glad liksom. Jag kände inte längre att jag var värd det där automatiskt. Jag var stolt över vad jag hade gjort för att nå dit. Jag blev helt enkelt vuxen kanske. Så kanske man kan säga. Sen tog det tid. Det var härjigt. När vi spelade in filmen var fortfarande härjigt in i mig. Jag var ekande och otrygg. Men långsamt så vände det. Och som när Henrik föddes. Jag är så tacksam för det. Det är faktiskt helt otroligt när jag tänker på det, hur det har ändrat mitt liv. Och hur Somna med Henrik både är en effekt av att jag blev vuxen på något sätt, men också att jag blev vuxen är en effekt av Somna med Henrik på något sätt. Det känns verkligen som att jag har hittat hem. Och jag är så tacksam över det. Och sen är det ju så att det gör ju ont att vara hemma också. Och jag känner att jag också har kommit ifrån ämnet lite. För det var ju det här, jag pratade ju om det här med att jag inte bryr mig om att vinna. Jag gör ju det. Det var ju väldigt skönt att gå fram där och få applåder och blommor och ta emot det där stipendiet. Och sen åka till Malmö på någon Malmö barnfilmsfestival. Och få de där pengarna insatta på sitt konto. Och få applåder igen och blommor igen och en plakett. Och skaka hand med dignitärer. Och det var fint därför att jag förtjänade det. Och för att jag hade jobbat hårt med mig själv som insats. Så det var fint att vinna. Det var fint att ha sprungit i kapp. Även om jag inte visste att jag sprang i kapp. Oj, vad mitt element håller på och knäpper idag. Det är kallare ute. Igen. Så när jag sprang så drog jag ner den här kyliga luften i lungorna. Det är inte behagligt. Ibland ser jag olika initierade personer som löper som har såna plaströr i munnen. Som de andas genom. För att luften ska värmas upp på vägen in. Jag får såna otäcka känslor när jag ser den där plaströren, för jag bara ser att jag ska ramla och så ska jag slå i det där plaströret i något träd eller en hund eller något och få in den i munnen ännu mer. Och därvid lagde de mitt sista andetag. Och det vill ju inte jag. Jag är ju rätt fäst vid livet. Jag var det förr också. Men jag är det mer nu. Jag får lite skuldkänslor gentemot mitt yngre jag. För jag säljer honom lite billigt, tycker jag. Han var en fin kille också. Det var bara att han var så himla i händerna på den där. Det fanns något gränslöst som han inte hade lärt sig sätta upp staket för än. Och det är ju det som jag kritiserar honom för. Det kanske är dumt att dubbelbestraffa honom. Han var ju redan straffad liksom. Och han gjorde faktiskt fina saker. Han gjorde den här pjäsen, Henrik en tönt, som förändrade hans liv och andras också. Och som han spelade i 10 år och åkte omkring med i hela Sverige. Och fortfarande får brev om, på riktigt liksom brev. Om att tack för du kom till min skola där och då. 2003. Det var väl bara det att det var någonting som ylade och skrek i honom på ett sätt som var. Ja, jag tycker synd om honom. Men han tog mig hit, det gjorde han faktiskt. Vare sig han ville eller inte. Eller det ville han väl, men han. Jag tror att om jag hade sett mig själv i framtiden, alltså om jag hade suttit där 25 år och tittat på mig själv 25 år senare, så hade jag nog tyckt att usch vad tråkigt liv han lever. Sitter och pratar själv i en studio, går ut och tränar. Jag föraktade ju träning. Jag tyckte ju träning var för, jag satte ihop det med de som mobbar mig i högstadiet. Jag tyckte träning var för människor som försökte kompensera för att de var rädda för någonting i huvudet. Eller att de inte kunde svåra ord och så försökte de kompensera det genom att lyfta tungt. Eller något så himla polariserad världsbild. Och så glömde jag helt det faktum att min kropp faktiskt är en maskin som är gjord för att springa, att lyfta. Att gå, att sitta, att göra olika saker, inte bli körd i en limousin mellan Stureplan och SVT. Usch. Om du tycker, Somna, att du lever ett sånt där hemlöst liv, ett liv där det ylar i dig, och du kanske är missnöjd med vissa saker, gör något åt dem. Även om det känns helt ointuitivt. Även om det känns helt personfrämmande för dig. Det här är inte jag, den känslan. Det är ingenting i naturen som säger att du måste ha det bekvämt hela tiden. Det finns ingenting i naturen som säger att det inte får vara tragiskt runt dig ett tag. Det tyckte jag var en viktig tanke när jag bestämde mig för att sluta dricka. Det där att naturen är inte skyldig mig, världen är inte skyldig mig att jag ska få leva ett liv där jag får leva ut alla mina sidor, alla mina egenskaper. Det kanske är så att det finns vissa sidor hos mig som bara skadar mig om de får ges fritt spelrum. Då kanske det är så att jag, hur sorgligt det än är, får lära mig att leva med att den här drogen, till exempel alkohol, den kan jag inte använda. För jag har egenskaper i andra kombinationer som gör att det skadar mig. Även om det också ger mig allt det där roliga och mysiga och trevliga och som jag upplever som så viktigt för mig. Kanske är jag en så pass sorglig figur att jag måste ha en viss sida av mig själv som jag inte kan släppa ut på det sättet. Lite grann som att man är allergisk mot jordnötter. Det har jag sagt 1000 gånger, men det tål väl kanske upprepas. En person som är allergisk mot jordnötter säger inte ja, men jag äter dem ändå för att det är så himla gott och jag känner att det är så mysigt och man blir så varm och mjuk i kroppen av jordnötter och all min ångest försvinner när jag äter jordnötter och jag förtjänar den här jordnöten nu efter en hård jobbdag. Alla andra äter ju jordnötter. De bara låter bli att äta jordnötter. Därför att om de äter jordnötter så dör de. Och det tycker jag, då tänkte jag, även om det var inte lika, jag menar, jag var tvungen att hårdra resonemanget så för att få det att fungera för mig med alkoholen då. Jag kan inte, för jag är allergisk. Jag fick bestämma det. Jag är allergisk, som om jag är allergisk mot jordnötter. En person som är allergisk mot jordnötter går inte runt och börjar äta pekannötter bara för att få i sig nöt. Alltså, det är liksom inte... Man låter bli nötterna bara. Och det kanske är sorgligt ibland i jordnötsallergikens liv när alla andra äter nötter eller att man måste fråga, är det nötter i den här och så. Det är en sorglighet. Det är synd om jordnötsallergiken. Men det är inget skäl till att fortsätta äta jordnötter. Därför att om man äter jordnötter så dör man. Och det är liksom ett faktum som man inte kan manipulera sig bort ifrån. Det går inte att säga, ja men igår var jag jordnötsallergiker, men om jag bara äter jordnötter när jag är glad. Förstår du vad jag menar? När faktumet blir orubbligt, då spelar mina känslor inför det här ingen roll. Ja, det är jättesorgligt att jag inte kan dricka vin med mina vänner eller ta en öl när sommaren kommer. Det är ju jättesynd, för det är ju så trevligt. Men jag är allergisk. Jag har bara bestämt mig för det. Och det som händer när man har varit allergisk ett tag är att långsamt så börjar det där som man tänkte som fullständigt omöjligt för bara några månader sedan faktiskt framstå som mindre omöjligt. Och efter ytterligare en månad eller 2 eller 5 så känner man att man inte upptäcker man att man plötsligt att man inte har tänkt på de där jordnötterna på flera veckor. Och att man istället känner en väldigt stor lust till andra saker. Saker som man tyckte var tråkiga för. Eller saker som man inte ens visste att man var intresserad av. Plötsligt finner man sig uppslukad av att ta reda på allting om ostkultur. Eller aktier. Eller podcastverksamhet. Eller blomsterskötsel. Eller träning. Och så börjar man berika sig och fördjupa sig i det där ämnet. Och kanske tappar man intresset efter ett tag. Men man har haft en rolig stund. Eller så upptäcker man en ny passion. Och man upptäcker att man blir glad av att röra på sig. Och man ser små detaljer i tillvaron som man inte visste fanns. Och man kan överfallas av nuet på ett sätt som aldrig hände förr. Och då tänker man tillbaka på sitt liv och så tänker man att kanske var hela mitt liv en tävling då. Fast jag tyckte att jag la mig. Kanske var hela mitt liv ett enda långt maratonlöp. För att nå fram till en dröm som inte korresponderar med verkligheten. Kanske vill jag egentligen bara sitta och tänka. Ja. Har jag tråkat ut dig nu, Somna? Det här skulle ju bli ett sånt avsnitt när jag bara pratar om mina känslor och mitt liv. Det var på tiden. Jag försöker ju hinna, jag försöker ju göra vart tredje, men ibland så kan jag överfallas av en sån otroligt uttråkning när jag vet att jag måste göra en viss sorts avsnitt. Så jag har bestämt mig för att jag delar upp det. Jag gör det, men jag försöker att göra det kronologiskt så här. En av varje efter varann. Men ibland blir det ojämnt därför att jag helt enkelt inte har inspiration att göra ett sagoavsnitt eller en intervju eller för den delen ett personligt. Ibland kan det kännas jätteskönt att inte prata om mig också. Bara liksom antyda mig lite då och då. Eller hitta på och ljuga saker om mig. Sådana här avsnitt är också, har ju också sina sidor liksom. En sak som kom tillbaks i och med att mitt liv vände där 2018. 2017, 2018 någon gång. Det var att sen jag egentligen flyttade hemifrån, eller åtminstone sen jag flyttade till Stockholm, så hade jag haft en känsla av att barnet jag var borta. Och jag kunde känna att jag hade förrått barnet jag. Jag vet att det här är stora ord nu. Och jag har ju en tendens att tala i väldigt dramatiska termer. Men jag kände så. Jag kände att jag hade lurat honom eller dödat honom eller någonting. Eller åtminstone behandlat honom väldigt illa. Men jag kunde inte hitta något konkret sätt att återerövra honom eller resa upp honom eller trösta honom eller så. Och det var väldigt abstrakta känslor. Men jag kände, jag har ett sånt där konkret minne av att jag sitter på tunnelbanan från Vårby där jag bodde. Och åker förbi, om det är Sätra jag åker förbi. Det är inte viktigt var jag var, men jag minns att jag sitter på tunnelbanan och tittar ut över de här vita höghusen där. Och de var vita, jag minns inte. Och tänker att jag lever fel. Men jag vet inte hur man lever rätt. Alla sätt som folk säger att man ska leva rätt på, de är helt otänkbara för mig. Träna och äta kruska, liksom. Gå i kyrkan och be. Alltså, det var ju min mammas bild av världen på något vis som var motsatsen då. Så och den där känslan har funnits med mig under många, många år. Men det som hänt när mitt liv, efter att mitt liv vände, först långsamt men sen allt snabbare. Och nu, tidvis i alla fall, så känner jag att han lever helt, han är uppstånden igen. Lilla Henrik. Barnet Henrik. Som jag tycker mycket om och som jag känner att jag hittade mycket styrka i honom. Den barnet Henrik hittade mycket styrka i sig själv. Han hade någonting som han sen förlorade och som jag nu har återvunnit. Och är det någonting jag vill förmedla så är det väl att det aldrig är för sent att återvinna det där. Men att det kan vara svårt naturligtvis. För allas resor ser olika ut, men att det naturligtvis kan vara väldigt svårt att veta var man ska börja liksom. Men då kan det vara bra att börja med det som känns ointuitivt. För mig med drickandet, det var en ganska intuitiv känsla faktiskt. Men alla regler jag satte upp kring mig efter det, i och med det, de var inte intuitiva. Till exempel att börja träna regelbundet. Det gick ju tvärt emot min övertygelse. Men jag tvingade mig själv att göra det. Och först kändes det svårt. Men sen blev det det enda riktiga. Ja, nu blev jag en livsstilscoach. Det ska jag inte vara. Jag vet ingenting om hur man lever rätt. Jag tror kanske att jag vet hur jag lever rätt, åtminstone just nu. Och så får jag väl vara beredd på att allting ändras snart. För det gör det ju. Allting ändras ju hela tiden. Allt kan ändras precis när som helst. Att vara människa är, eller att vara vid liv, är att få mattan bortryckt från under sina fötter. Då och då. Men om mattan skulle ryckas undan, eller när mattan rycks undan från mig nästa gång, då har jag i alla fall mig med mig. Och jag tänker att det kan vara lite till hjälp. I alla fall lite. Okej, nu ska jag sluta somna, för nu har det gått en timma. Men jag vet inte vad jag ville säga egentligen med detta. Jag tycker inte om tävlingar. För att summera. Jag tycker inte om att tävla. Jag tycker livet är för stort för att tävla. Jag ser inte ner på tävlande. Jag respekterar tävlande. Jag kan till och med tänka att det är jag som är lite rädd för att förlora, kanske. Jag är glad över att jag har återupplivat mitt lilla jag. Och jag hoppas att jag får ha med mig honom hela livet ut. Godnatt, somna.